Ja, då har jag blivit presenterad också. Sen är det ju så att egentligen är jag mer, alltså om man tänker på ordföranden som var fram i Visare som var fram till nu i vår, Dan Johansson, han är expert och ingen slår honom på fingrarna. Då är jag amatör. Jag är mycket mer församlingspastor och har ett Israel-intresse, och han är ju experten på det här, så ni vet nivån. Jag tänkte tala då lite om ett ämne som jag kallar för Guds löften till Israel, och både dåtid och nutid. Och vi ska se här om jag har bilder och så lite grann som jag ska visa också. Inte från landet, men jag har gjort några bilder. Och vi kan ta direkt och lägga på första bilden. Och då ser ni ett släktträd där. Och varför visar jag det här? Jo, därför att jag kommer att spegla lite från första Mosebok, deras historia och också de löften som folket fick, och att man fick löften om ett land också. Och då kan det vara bra att se de här släktträden. Vem var vem, så att säga? Och jag kommer med några sådana bilder till. För det här visar sig att de här personerna, och det kanske mitt församlingspastorsperspektiv kommer in lite grann, det var ju inga övermänniskor på något sätt, utan det kanske kunde varit du och jag. Men Gud valde de här ett uppdrag, och de var inte ofelbara. De gjorde fel. De hade konflikter med varandra, och det hände mycket på vägen. Men om vi börjar med att titta, så vi orienterar oss lite grann här, så ser ni ett släktträd där. Nu hade jag önskat att jag haft en lös mick, men det har jag ju inte. Men ni ser ju bilden här med Noa överst, och sen har jag vänt. Man brukar ju ofta säga jag hittade en sten, två stenar. Är den i funktion? Ja, nu var den på. Då ser ni det här släktträdet, och jag har faktiskt börjat med Noa då. Så långt bak i Bibeln, och då är det inte från kapitel 11, utan det är tidigare vi är i första Mosebok. Och han hade ju tre söner, Sem, Ham och Jafet. Jag har satt dem i den ordningen för att kunna redigera bilden, resten av släktträdet åt det hållet sen. Sem är ju nedstigande led där, åtta led ner, så hamnar vi på en person som heter Tera. Som kanske inte alla tänker på, men det är då pappan till Abraham. Och då är vi med på banan, tror jag, lite mer. Abraham och Isak och Jakob. Men backar vi lite grann. Sem, Ham och Jafet, de här tre sönerna till Noa. Så Sem, där har ni semiterna. Antisemitism. Det kommer ursprungligen från Sem, säger man. Även om man leder ner i det släktträdet, så finns ju Ismael så småningom, och den grenen med araberna också. Men det sägs att Sem, om inte någon rättar mig, för jag tänkte vi skulle ha ett öppet samtal sen också, ställa frågor och se om vi kan svara. Men rätta mig om jag säger fel. Men jag läste mig till att Sem, det är därifrån semiterna kommer, alltså, och antisemitismen som man pratar om mot Israel. Det ordet. Och sen har vi då ett antal släktled, och sen har vi Tera, som då hade flera söner. Det är nämnt då Abraham och Noa och Haran. Haran finns både som ort och som person, så att inte vi blandar ihop det hela. Men de här tre sönerna och Tera då, de levde i Kaldén, i Ur, en plats som man skulle kunna säga ligger en bit söder om Bagdad. Och då ska vi se om det här funkar. Då ser ni, då har jag gjort en karta här. En nutidskarta är det, men jag har lagt in hur de vandrade sen. de här personerna. Och vi ser det alltså, vi har Medelhavet, det blåa där, som tittar fram på vänster sida, och sen ett Israel som jag har ritat utifrån med Västbank och det här då som finns just nu. Och vi har Turkiet längst upp, och Syrien och Irak och Jordanien står utmärkta med gränser. Men då ser ni ungefär var Ur låg, där de fanns då, de här första generationerna. Så de hade bestämt sig för att vandra till Kanans land. Men av någon, jag vet inte varför, de vandrade rätt uppåt nästan. Ni ser ju själva var Israel ligger. Man borde ju gått så, men det kanske var ökenlandskap eller liknande som hindrade dem från det. Gick man snett uppåt så kan det mycket väl vara så att de följde de här floderna, Tigris, Eufrat, Tigris uppåt. Så att det handlade om i alla fall är att de hamnade och stannade till i Haran. Och just Haran, som ni ser då, ligger egentligen idag i södra Turkiet. Och det här kan man läsa om i första Mosebok 11:31, lite om Haran, där de bosatte sig då. Så nu är jag i 11:e kapitlet av Mosebok, första Moseboken. Där dör Tera, pappan då. Haran, med namnet Haran, sonen, han dog redan i Ur. Så det var två söner, Abraham och Nahor, tillsammans med Tera och säkert tjänstefolk och andra då, som vandrade uppåt så här. Så bosatte de sig där i Haran. Och nu kommer första löftena. Redan i första Mosebok, det 12:e kapitlet, och de här kända verserna som vi ofta citerar lite som ett mantra, de tre första verserna i första Mosebok 12. Herren sa till Abram, han heter ju Abram då, gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna alla dem som välsignar dig och förbanna alla dem som förbannar dig. I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade. Det är ju ett väldigt kärnfullt bibelställe, och det är ju där vi vilar mycket på från början då, detta att Gud har lovat det här folket, ättlingarna till Abraham, neråt sen i nedstigande led. Han har lovat både landet och det här folket att de ska få bo där i det landet. Bege det till ett land. Det ska bli ett stort folk. Står det i de här verserna. Och det finns ju de som påstår idag att det var ju gamla testamentet. Det gäller inte idag. För idag har vi nya testamentet. Och det där är ersatt då utav oss kristna. Vi är den andliga Israel idag, använder man sådana uttryck. Det stämmer inte. Inte som jag läser Bibeln. För när Gud ger ett löfte, och han har gett eviga löften här, så har han gett ett evigt löfte till just det här folket. Och att de ska få det här landet. Och det finns ingenstans i Bibeln som det är borttaget sen. Utan det står där. Vi som kristna, det är ofta man använder ett ord att vi är de heliga som det står i Nya Testamentet. Men det judiska folket, det är de utvalda. Det kan man se på flera ställen, de heliga och de utvalda. Två parallella. Och vi har också ett löfte. Men vi har ju, om det här är ett ensidigt löfte som de fick, Gud lovar om landet och det här folket skulle bo där, så har vi ett dubbelsidigt löfte. Vi som började med i andra Moseboks 20:e kapitlet med budorden. Om ni gör så här, då går det bra. Om ni inte gör så här, så kan följande hända, och det ser man i fortsättningen där. Och sen upprepas ju de här budordens innebörd. Upprepas ju i början på första på Nya testamentets första Matteusevangelium, 50 kapitlet. I det kan man se Jesu bergspredikan som går över ett antal kapitel. Är han inne på nästan varje budord och tar upp dem. Se, för att det inte bara ska bli yta av budorden, utan in i hjärtat med dem. Så att det blir kärlekens lag och inte bara en yttre lag. Och det är det vi vilar på. Och då, men de här löftena, de gavs ju långt innan Mose fick stentavlorna där på Sinai berg. Och det är alltså två löften, ett för Israel, ett för alla troende. Och Gud har inga problem att hålla ordning på de här två. Han kan nog hålla flera bollar i luften än två, tror jag. Men definitivt de här två. Så att det är min utgångspunkt ifall ni funderar. Vi har inte ersatt, vi är inympade, står det, i det sanna olivträdet, står det i Romarbrevet 11. Så vi är en del av samma folk. Sen är skillnaden det att vi, som kallas då för de heliga, ja, vi har en tro på Jesus Kristus. Det israeliska folket, där har inte alla en tro på Jesus än. Men de är ändå det utvalda folket. Och de ska komma till tro så småningom, allihopa. Vi ska ta en bild till, tror jag. För nu kommer alltså en kallelse till Abraham, eller Abram som han heter nu än så länge, i Haran, att om det här landet. Och då är steg två, så att säga, på den här bilden, är ju att han tar sig till mot Kanans land. Jag trycker fram mig en bild till. Så har jag förstorat upp nu själva Israel här, så vi ser lite mer av de bilderna, eller landets storlek där. Och då ser ni flera orter på den kartan. Ni ser Sikem, där hamnar han så småningom. Och det är ungefär Nablus idag på en modern karta i närheten där. Vi har Betel, Ai, jag kommer tillbaka till de här. Betel, Ai, de ligger nära varandra tydligen. Man stannade och tältade där mellan Betel och Ai, står det. Men jag ska gå in på de detaljerna, jag bara tar platserna först nu. Där någonstans ligger Ramallah. Alltså väst, PLO, eller palestinska organisationens huvudstad Ramallah, är någonstans i närheten där av Betel och Ai. Det är inte några fler bibliska namn än på den här kartan. Jag kommer med fler sen. Men det märkliga är att väldigt många av de här bibliska platserna som vi läser om nu i första Mosebok, de ligger på palestinskt område och inte på Israels område. Själva Jerusalem är ju Israel, men många av de andra platserna ligger på palestinskt område, på Västbanken då. Vilket ju är en konflikthärd i sig då, och strider. Men vi går tillbaka till Abraham och kallelsen där i Haran. Han är ungefär 75 år gammal nu. Och då beger han sig iväg tillsammans med Lot. Jag vet inte om ni hann med på den där första bilden, men vi går tillbaka. Så hittar ni längst ner till höger. Där har ni Lot i släktträdet. Alltså Abraham hade ju ändå en bror som heter Haran som dog där nere i Ur. Men han hade hunnit att få en son som heter Lot. Så de var släkt, de här två. Och Lot är med honom nu in i Kanaans land. Och vi vet ju lite grann om Lot och händelserna i Sodom och Gomorra och det här. Men det är ju händelser lite innan där. Och hur som helst, Abraham var inte ensam när han ger sig iväg, utan han har med sig då bland annat Lot och Sara, som han gift sig med och tjänstefolk och drog söderut. Och vandrar först nu till Sikem, den här platsen som heter någonstans där vid Nablus idag. Och sedan kommer han till platsen mellan Betel och Ai. Och därefter drog han söderut. Men så småningom här i samband med det här, någonstans vid Betel och Ai, det kan man se senare hur Gud upprepar de här löftena om folket och landet. Se dig omkring, står det på ett ställe, söder, norr, öster och väster. Och det är som att jag har försökt titta på de karta. En del av er, ni har ju varit på platsen antar jag, så ni vet exakt. Jag har inte varit på alla de här, utan jag studerar lite och tittar då på höjder och sådär. Det ser ut att ligga ganska högt, så man har bra utsikt därifrån någonstans och kan se långt. Och det är tydligen därför Gud kan säga det på det sättet. Men vad som händer nu, nu blir det hungersnöd där i, för Abraham och den här släkten. Så han ger sig iväg med dem till Egypten. Och nu kommer den mänskliga sidan hos Abraham fram. Jag har förstått som att Sara var vacker. Och han var orolig för vad som skulle hända honom där i Egypten om de fick se hans vackra fru och dödade honom för att ta hustrun. Så han ljuger och säger att det där är min syster. Och sen upptäcker de i där Egypten att farao då, och att han har ljugit för dem och konfronterar honom med det här. Och han berättar då varför lite så. Men det var onödigt, säger de. Vi har inte tänkt att röra din fru. Så att det redde upp sig. Men ni ser, det tankemönstret finns där, mänskliga tankar. Det är inga övermänniskor på något sätt. Men sen lämnar Abraham Egypten och tar sig tillbaka till den här platsen där mellan Betel och Ai igen. Och där tycker de att det är lite trångt då, om ni har läst med Abrahams alla djur. Han har mycket djur nu, och Lot. Så Abraham säger till Lot att välj du ett område. Går du däråt så går jag däråt. Och Lot går åt ena hållet och Abraham är kvar ungefär där vid Betel och Ai, och Lot tror väl mera neråt Döda havet till, antar jag då. Och då kommer löfte igen från Gud när han är där vid mellan Betel och Ai. Då är vi framme, inte jättelångt bort, men nu är vi i 13 kapitlet, vers 14 och 15, där Gud säger så här: Herren sa till Abraham sedan Lot hade skilt sig från honom: Lyft din blick och se dig omkring från den plats där du står, mot norr och mot söder och öster och väster. Hela det land som du ser ska jag ge åt dig och dina efterkommande för evig tid. Evig tid, inget avbrott där. Och det är därför jag tror det ligger högt, för han skulle se åt alla håll, och det var ungefär Kanans land han skulle kunna se då. Så där har vi ett löfte återigen. Jag vet inte varför riktigt Gud upprepar. Ibland säger vi att det som man har sagt en gång, det gäller. Men här upprepar sig Gud. Det påminner honom om att du kommer väl ihåg, va? Jag gav dig ett löfte. Och så, det löfte gäller även nu när Lot har lämnat dig ungefär. Ja. Nu ska vi gå vidare och se på hur Abraham vandrar vidare. Då är en ny bild här med större förstoring, och nu är det nästan så att vi känner igen oss i nutid hur Israel ser ut då, med en liten gasaremsa där borta i rosa, och den mörkblåa, det är ju då Västbanken, och längst upp i norr det område som Israel har tagit av Syrien och annekterat, alltså införlivat i Israel. Så där har ni nutidskartan, men med de här gamla händelserna då, där nu Abraham befinner sig där i Betel Ai. Och det står en nummer 5 där. Nu tar han sig vidare och nu dyker Hebron upp för första gången. Det har han inte gjort förut i de här texterna. Men jag ska väl säga också att när Gud nu upprepar det där i Betel Ai, sitt löfte om landet och allt det här, så händer det ju saker samtidigt. Ja, han flyttar till Hebron, det gör han. Men Gud upprepar löfte igen till Abraham i första Moseboks 15 kapitel. Och om det här med löftena. Sen vet vi att Sara hade problem att bli gravid. Och ja, de har för väl samtal i familjen om det här. Och tjänstekvinnan Hagar istället blir gravid. Abraham är far till då den son som hon föder, Ismael. Och när Abraham alltså är 86 år gammal händer det här. Och då börjar Hagar att förakta Sara för att hon inte kan föda, men hon kan. Varvid Sara bestraffar Hagar som flyr. Men Herrens ängel talar till Hagar att hennes efterkommande ska bli många, så många att man inte kan räkna dem. Det här är alltså araberna nu vi pratar om. Det är Ismael och araberna. Och vi vet att i, ja, så många som man inte kan räkna. Ja, men nutidens teknik så klarar vi att räkna ganska bra. Men jag vet inte om hur det är ute i öknen om de har hittat alla. Men ungefär 1,5 miljard är ju araber idag. Och där säger man också att han kommer att vara i konflikt med alla. Den släkten neråt. Och vi vet hur det är. Det är störigt med araber som bråkar lite här och lite där. Och på ett sätt är det som att man misstänker, är djävulen inblandad i detta? Att det alltid ska bli så mot judarna och det landet. Men vi får väl svar om det en gång. Jag tror att han vill förhindra att Guds plan går i uppfyllelse med att folket ska tillbaka och sen så småningom kan Jesus sätta sina fötter på Oljeberget igen. Ja, sen finns då Abraham där i Hebron. Och det är väl där ungefär som man får sitt namn också utökat med ett par bokstäver till från Abraham till Abraham. Så jag inte kommer ihåg vad det betyder. Det kanske är någon som kommer ihåg det här. Ofta har det någon sån där djup betydelse i de där språken. När man byter. Jakob bytte ju namn till Israel sen till exempel. Abraham till Abraham. Far till många. Där har vi det. Bra. Nu är då Abraham 90 år gammal. Och det är också då när han får det här namnet Abraham. Och som ett tecken på kommande folk så ska man alltså omskära pojkarna. Och det är väl efter 8 dagar har jag för mig man gör det. Och det vet vi att det diskuteras ibland i Sverige. Ska vi tillåta det på judiska pojkar? Så att det kommer in och det störs lite här och lite där. Hur som helst, Lot hade dratt ner åt Döda havet till där man tror att Sodom och Gomorra låg. Och vi vet att det var så gudlöst där så det slutar ju med att de där städerna begravs. Och i kanske en stor jordbävning, man vet ju inte hur. Och det här står det lite grann om i 20 kapitlet. När Abraham är 100 år, då har ju Sara på ett märkligt, övernaturligt sätt blivit gravid och föder då Isak. Ismael föddes alltså 14 år tidigare. Så han är 14 år äldre än Isak. Men Gud talar till Abraham att det är genom Isak välsignelsen ska gå vidare med landet och folket. Och där någonstans så drar man ju vidare också till det som vi kallar för Beersheba eller Beersheva. Det varierar vilket namn som används. Men det är ju namnet kommer från att Abraham grävde en brunn där som han fick stök med en Abimelek, tror jag var en kung i något område där, som påstod det var hans brunn. Och så diskuterade de det och till slut var de eniga om att det var Abrahams brunn. Och då fick platsen det här namnet. Beersheba eller Beersheba är en stad idag med exakt samma namn, precis som Hebron. Vi såg andra Sikem och de här hade andra namn idag. Men här är det samma namn idag. Sen då sätter Gud Abraham på prov. Han vill se vad han går för, om han kan lita på den här mannen. Så han säger åt honom att dra upp till Moria berg och offra Isak. Och han gör det då. Isak, som ju inte är helt ung, utan han fattar ju och frågar vad det är offerdjuret eller offerlammet. Och Abraham har något svar, så där, det löser sig ungefär. Och Moria berg då. Om vi tittar på kartan så ser vi inte det, men nu är det egentligen där som är tempelplatsen ungefär i Jerusalem. Det första gången i Bibeln som något typ av namn sätts på den platsen, Moria berg. För det var ingen stad på den tiden, utan den bildades senare, Jerusalem. Men det tyder mycket på att det är tempelplatsen i Jerusalem som är Moria berg. Och Abraham kommer dit. När han ska offra Isak så stoppar Gud honom. Och plötsligt dyker det upp ett djur som de kan använda som offer istället. Och då såg Gud att det var liksom gott virke i Abraham. Att jag kan lita på den här mannen. Så vi kör vidare tillsammans ungefär. Och så gör de det och tar sig tillbaka. Så dör Sara så småningom här och begravs i Hebron. Och där köper då Abraham en gravplats. Är det någon som har varit på den här gravplatsen i Hebron? En? Två? Då vet ni mer än mig. Står det något muslimskt tempel över? Nej. Ligger det fint? Ni gick in i en byggnad, ja. Men det ska vara den platsen som han köpte då. Och nu är vi alltså runt 2000 år före Kristus när det här händer. Så att och där begravdes då Sara som första person. Sen har ju Abraham begravs där, och om jag minns rätt både Isak och Jakob också. Jag återkommer till det sen. Men eftersom Abraham nu hade fått från Gud att välsignelsen och släkten vidare, den går via Isak, så handlar det ju också om att Isak måste ju ha en fru. Och då började de på att bli noga med att det måste vara från släkten. Man skulle inte gifta sig med någon utanför det som var deras folkslag. Och det finns ju sådana principer att man jobbar med det idag också. Så det gick ju liksom inte bara att gå ut där de bodde och hitta i något annat folkslag, utan vad Abraham gör. Han skickar iväg en av sina tjänare upp till den här platsen i Turkiet, där Haran, där ju en del av släkten bor kvar, och hämtar då Isaks fru. Så Isak fick inte välja själv, och inte hon heller för den delen, ingen av dem, utan det löste de på annat sätt. Det står att han hämtar henne i Nahors stad, Och den staden ligger väldigt nära den här staden Haran där uppe. Och då är vi i 25 kapitlet nu i första Mosebok, står det om det här. Isak, han är 40 år nu. Så han är inte ung precis. När då den här tjänaren genom märkliga sammanhang får fatt på Rebecka som finns i den här släkten. Och ska vi se. Hon är... Ja, vi tar dem en stund. Hon är syster, alla tror jag i alla fall, med en som heter Laban. Men vem som är far till de två, om det är han Nahor, kan vara så. Den där tredje brodern av de två bröderna till Abraham. Det är det, ja. Mm. Så att där Rebecka hämtar dem ner till Isak då. Och de gifter sig. Abraham dör. Nu är han 175 år gammal. Och han begravs där i Hebron, där några av er har varit då. Samma grav som där Sara ligger. Och nu är det slut på den generationen då. Så nu kommer vi in i Isak och så småningom Jakob. Det man kan konstatera, om man tittar i första Mosebok, så finns det ju relativt många kapitel här runt Abraham och de här vandringarna. Det finns inte jättemycket runt Isak, men väldigt mycket runt Jakob sen. För Jakob, jag tror det är i sista, det 50:e kapitlet i första Mosebok, så dör Jakob. Så att det är mycket omkring Jakob, men vi ska se varför också, för det finns säkert skäl till det. Och då tror jag att vi tar upp den bilden. Då har vi ett nytt släktträd. Ni ser högst upp Abraham och Sara som då har fått Isak nu, som gifter sig med Rebecka. Och Laban där, som är, de är syskon, Rebecka och Laban. Jag är i vägen lite för dig där. Det går bra. Och här om vi går vidare då, så får ju Isak och Rebecka tvillingar. Det är Esau och Jakob. Och jag ska gå mer in i detalj, men vi kan skumma igenom den här bilden först. Vad som händer runt Esau och Jakob. Men Jakob, han är uppe i Haran igen och hittar sig en fru. Och här lurar Laban honom. Så att det blir, han gifter sig med två olika systrar, eller med två systrar till Laban. Och två tjänstekvinnor också har han. Men ut ur dem kommer de Israels 12 stammar. Och därför är ju det här väldigt intressant då. Det är där vi har stammarna, de 12 stammarna från Jakob. Lea föder 6 stammar, men det fanns säkert tjejer också, men det står inte så mycket om dem. Men Lea, 6 stycken, Rakel 2 och de här tjänstekvinnorna 2 var. Och de 2 sista, det är alltså, nu har jag räknat upp 12 egentligen, men det är Rakel föder de 2 sista. Och det är alltså Josef och Benjamin. Hon kunde inte bli havande. Det var precis som med någon tidigare släkting då, i något led här. Ja, med Sara var det ju. Hon kunde inte bli havande. Och Lea födde barn efter barn. Och sen blev tjänsteflickorna, kvinnorna. Och till slut blir Rakel som, låt mig, som var egentligen den fru som han ville ha från början, föder Josef och Benjamin. Men då har Lea psykat Rakel ganska mycket för att hon är ofruktsam. Och de här tjänsterna, lite mobbing helt enkelt i familjen. Men vi ska stanna upp där lite och backa bandet. För det är intressant nu vad som händer när de här tvillingarna föds. Alltså Esau och Jakob. De här tvillingarna föds i den ordningen de står. Alltså först Esau och sen Jakob. Och det står att Jakob, han håller den andra i hälen när han kommer ut. Ungefär så. Och det är vi i 25 kapitlet i första Mosebok. Jakob älskar det här fredliga livet som fanns där. Och Esau, han vill ut och jaga och skjuta djur och slakta och greja. Men Jakob föredrog det runt där och var herde. Jag tittar lite på klockan också, för vi ska ha en paus någonstans. Är det lagom nu eller ska jag... Ja. Hur känner ni? Behöver ni... Alltså, ni sitter ju här och bara lyssnar. Är det jobbigt? Är det intressant? Ja, okej. Okay. Ska vi ta en 5 minuter till? Och så tar vi pausen. Här börjar det riktigt med intriger nu. För nu är det ju så då att Jakob, han vill ju komma upp åt den här förstfödslorätten. Så han blir herre och får välsignelsen också utav sin far Isak. Och han lurar nu sin bror Esau. Esau kommer hem, är jättehungrig, har varit ute och jagat. Och Jakob har tillrett en linssoppa och säkert kanske något mer. Så han känner den goda lukten där, Esau. Ja, men du, ungefär, du får min förstfödslorätt om jag får käka här linssoppan. Så de gör ett byte ungefär så. Eller välsignelsen då. Vilket han ångrar sig över sen. Och sen är det ju så att Jakob måste ju få av sin far också den här välsignelsen. Och rätten på det sättet. Och då hänger ju mamma med här. Alltså mamma Rebecka. På och hjälper Jakob att lura sin far. Genom att dra på honom någon hur så han blir luden. För att Esau var luden och det var inte Jakob. Och så går han in till tältet och nu ser Isak dåligt. Så att han får välsignelsen. Lite tveksamt verkar hos Isak. Men han får välsignelsen där. Sen ångrar ju Esau sig och hur han har blivit lurad. Och det kommer säkert fram till Isak också. Så vad mamma Rebecka gör, hon säger... En sak i huset där och en annan till Jakob. Ungefär så här att Jakob, du drar upp till Haran du också och hittar dig en fru. Och, eller fly. Det är så hon säger i huset tror jag, att han ska upp och hämta sig en fru. Till honom säger hon fly. För hon har hört Esau uttala att jag ska döda min bror den dagen inte Isak finns här mer. Och det kan hända redan nu att det hade blivit kontroverser. Så Jakob flyr. Och då kan man tänka sig, är det en stamfader till Israel som håller på att trassla till livet så här? Men nu tar han sig upp då mot Haran. Och där uppe, jag ska visa strax på en karta hur han vandrar. Men innan vi kommer dit, så där uppe i Haran hittar han ju då den här vackra Rakel som han vill gifta sig med. Och när det ska bli bröllopsfest, exakt hur de där bröllopsfesterna gick till på den tiden vet jag inte. Men vad Laban gör, som är far till Rakel, han lurar Jakob. Så när han går in i sitt tält för att ha första natten med sin fru, så skickar han in den äldre systern Lia som han ligger med, och sen så småningom så blir hon väl med barn. Men det där upptäcker ju inte Jakob förrän nästa morgon när det blir ljust, att det är fel kvinna som är i hans tält som han har gift sig med då. Och Laban, han har dessutom kommit överens innan om att han ska få jobba där uppe i 7 år för att få med sig Rakel ner till Beersheba och Hebron och där. Men Laban har ju lurat honom nu. Och då säger Laban, ja, men du kan få gifta dig med Rakel också. Men det blir 7 år till. Så nu är jag uppe i 14 år. Och sen märker ju Jakob djur där uppe på ett sätt. Och de förökas på ett märkligt sätt, alla Jakobs djur. Så han får en stor jord efterhand som han jobbar åt Laban. Och där någonstans... Så vill ju då, efter 14 år, vill ju Jakob dra iväg nu ner. Men återigen säger Laban, nej, 6 år till. Så han vistas där 20 år. Och där uppe föds många av Israels stammar. I Haran, där i södra Turkiet. Det är bara några få som föds på vägen ner sen när de ska vandra. Men det tar vi efter pausen.